Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Idag ska jag samtala med Hans Christian Schultze om vindkraft. Men du kan väl berätta själv om vem du är och vad du gör i vindkraftbranschen.
Mm, det kan jag absolut. Precis som du sa så heter jag Hans Christian Schultze. Jag är ingenjör i bakgrunden och jobbar som vice vd på ett av Sveriges vindkraftsföretag som heter Eolus Vind. Och vi jobbar med att etablera vindkraft i Sverige och även i andra nordiska länder. Och har byggt en ganska stor andel av de vindkraftverk som man ser när man åker på vägarna i Sverige.
Om jag då får börja lite grann från början, lite historiskt, så känner ju alla till väderkvarnar och då använder man ju vind för att mala säden. Men har vi historiskt använt vinden för andra, alltså mänskliga ändamål? Alltså jag tänker då mest på land, för segelbåtar och sånt känner vi till, men alltså väderkvarnar för någonting annat än bara mala säd?
Ja, torka tvätt.
Ja, nej, jag hörde någonstans att man som pumpade i gruvor och pumpade upp för att bevattna åkrar. Ja. Jag har hört talas om, men jag vet
absolut
inte hur sant det är.
Absolut, och man använder ju, om vi tittar på gamla amerikanska filmer, så de här gamla vindsnurrar som man har ute i öknen pumpar ju både olja och annat.
Så att det, och vatten kanske.
Och vatten, precis.
Så, ja, att det, så vi har i alla fall, vi har en lång tradition av vindkraftverk kan vi säga.
Precis.
Fast inte för att skapa. Men när kom då alltså vindkraftverk för att göra energi? När kom det till?
Alltså nu, om vi tittar, väderkvarnar har vi ju haft i Sverige och i Europa långt bak i tiden. Men i sin nuvarande form så kan man säga att det kom till Sverige, säg 30 år ungefär bakåt i tiden har man använt vindkraft.
Så 70-80-tal kan vi säga,
ja,
ungefär.
Ja, slutet 70, 80, början, ja. 80. Och där gick ju Sverige en annan, lite annan väg än vad hur Danmark gjorde. Där Sverige satsade på väldigt stora, få anläggningar. Danmark gjorde det mer mindre anläggningar som inte var test, utan man försökte göra det kommersiellt från början. I Sverige kan man säga att i början av 90-talet då blev det ett större genomslag för vindkraften i Sverige. Så att det är inte så gammalt energislag och det har ju haft en stor utveckling, teknikutveckling.
Mm. Om vi då säger så här, det är ganska nytt och jag vet inte hur aktuella siffror jag har, men någon har sagt mig så här att om vi säger att Sveriges energiförbrukning är 100% så kommer ungefär 40% från vattenkraft och 40% från kärnkraft och nästan 20% från fossilt bränsle, olja och sådana där saker. Mm. Och då är det inte mycket kvar till vindkraft. Alltså hur mycket av vår energiförbrukning är kommen, sprungen ur vindkraft idag, ja, ungefär?
Ungefär. Säg att vi producerar ungefär 150 terawattimmar el i Sverige om året. Och just nu producerar Sverige strax under 10 terawattimmar el av vindkraft. Så att man, ja, vad blir det då? Någonstans 5-7% just nu av Sveriges elproduktion är vindkraft.
Ungefär. Jag ska kollräkna sen när, ja, jag kommer här. Vi kör 7%, ja, så tar vi inte tid med det. Kan du se några andra, om det vi kallar alternativa energikällor, ja, solceller för el och värme, alltså som har någon betydelse eller som vi kan se kan komma framöver?
Solceller kan komma och få en större betydelse. Det sker en snabb utveckling av den tekniken också. Men just nu är det väl inte den teknik som har störst bäring i Sverige. Vi har ju även bioenergi som har ett ganska stort bidrag i energiförsörjningen i Sverige.
Vad är då bioenergi?
Ja, man eldar pellets eller
alltså det kommer från skogen och sådär. Energiskog och sådana här saker. Det, ja, är bioenergi.
Precis.
Jag har hört om sådana här, jag säger bollar i vattnet. Man alltså använder sig av vattnets vågrörelse, så går den här bollen upp och ner och så kan det på något sätt driva. Hur framåt är det? Vad är det för förhoppningar kring det?
Ja, det sker nog en ganska stor utveckling där också. Men om man tittar på isolerat till Sverige så har vi ju inte kanske den typen av energi i de vågor som vi har runt våra kuster. Att det skulle kunna vara någonting för oss, men det sker en utveckling där. Men på vissa platser på jorden kan det säkert spela en betydelse framgent. Nu jobbar jag ju och vårt bolag bara med vindkraft, så att jag har ju väl inte full koll på alla andra energislag. Men min uppfattning personligt är väl att
det kan bli lite grann.
Kan bli lite grann, men nog begränsat i Sverige.
Ja. Men om vi tar de här 7%, men hur ser framtiden ut? Alltså, vad är taket för vindkraft i Sverige? Alltså, om du nu ska ta bort lite fossilt bränsle eller kanske kärnkraft eller någonting så. Är det någonting kan det försörja Sverige med energi, eller kommer det stanna på 7% eller?
Så utvecklingen går ju oerhört snabbt. Det växer ju oerhört snabbt. Trots den finansiella krisen så ser man ju ändå ett intresse från investerare att jobba med vindkraft. Och jag menar, energi är lika nödvändigt som att äta. Om vi skulle stänga av energiförsörjningen, då skulle inte du och jag kunna ha den här radiointervjun. Man skulle inte kunna laga mat. Man kan inte göra någonting. Så att,
vi kan köra röksignaler.
Ja, det är ju ett alternativ. Men det skulle begränsa vår vardag naturligtvis. Så att vindkraften kommer spela en stor roll i framtiden. Vi är ju här i Stockholm idag på ett stor vindkraftsmässa. Där vi sitter, och jag hörde precis här hur många projekt som faktiskt finns i Sverige. Och det är faktiskt idag över 100 terawattimmar. Projekt för 100 terawattimmar vindkraft som antingen har tillstånd eller är i en tillståndsfas. Och jag sa ju tidigare att den totala energiproduktionen i Sverige är ungefär 150 terawattimmar normalt. Så om allting skulle gå att realiseras
av de projekt som är på planeringsstadiet,
så skulle det betyda att stor del av Sveriges energikonsumtion skulle kunna komma från vindkraft. Sen om det blir så i verkligheten eller inte, det är en annan fråga. Men det finns en stor potential som faktiskt inte...
Så på planeringsstadiet kan man säga att vi har en viss andel redan idag, och på planeringsstadiet finns det 100. Så alltså, beroende på vilka ideologi, synsätt man nu har. Alltså, vi skulle kunna närma oss 50, 60, kanske 70% av vårt energibehov.
Ja, det är inte omöjligt. Och vi har ju en fördel som få andra har. Vi sitter ju ihop elhandelsmässigt och fysiskt med många andra länder i ett elnät. Och i Sverige har vi vattenkraft, i Norge har man otroligt mycket vattenkraft som är ett bra komplement till vindkraften.
Det finns en stor potential, så kan man i alla fall säga. Det finns en potential, säger vi, för vi vet inte vad som kommer förverkligas av det hela.
Nej.
Men möjligheterna finns i alla fall.
Absolut.
Där. När jag tog upp det här med framtiden, jag läste nämligen i Dagens Nyheter den artikel jag sparade som är några år gammal visserligen då. Och om jag får då citera den, du säger att det finns potential, men ett citat ur den där artikeln, det är: utöver det finns det mindre vindprojekt, alltså hur mycket man kan göra, men då i slutklämmen är så här: alla dessa kommer till följd av problem med miljötillstånd, kraftöverföring, kraftbalansering, finansiering etc. inte att genomföras. Kan du kommentera de här problemen som dras upp i Dagens Nyheter? Hur svåra är hindren? Och ligger de i vägen för de här 100 terawattimmarna?
Ja, det gör de naturligtvis. Alltså det är ju inte helt enkelt att driva vindkraftsprojekt. Det är som en hänglås egentligen. Eller en box med massa hänglås rättare sagt. Där man måste ha... låsa upp alla låsen för att till slut kunna öppna den där lådan. Och det är likadant med vindkraften. Det räcker inte att ha 9 av 10 delmoment klara i ett vindkraftsprojekt. För att har du inte det sista på plats, så blir det ingenting. Alltså även om du har ditt tillstånd, det blåser och du har alla bästa förutsättningar för ditt projekt, men du har inte pengar att kunna bygga det, vad hjälper det? Så att det är klart att en del projekt kommer inte att kunna genomföras på grund av ekonomiska förutsättningar, eller att man inte får sina tillstånd, eller att villkoren i tillstånden är för tuffa, eller att man inte kan ansluta dem till elnätet eller av någon annan anledning. Så att det finns ju en relevans i det, och i dagens klimat så tittar ju investerare, det är ju energiinvestering vi pratar om, så det är mycket pengar, och investerare som en investerare, man är ju mindre villig att ta risk nu än vad kanske var för några år sedan i dagens klimat. Sverige har en fördel av att vi är ett stabilt land med stabil politik och så vidare. Men man ska inte underskatta finansieringsdelen i det här. Och elcertifikaten får ju anläggningen del av. Precis som att man har
Ja, det är en slags subvention, kan man säga så?
Ja, det kan man säga att det är. Den är också behäften i marknadsbaserad och behäftad med viss problematik som gör det svårt att bedöma hur mycket det kommer att vara värt i framtiden. Så att sammantaget så är det inte helt lätt att driva vindkraftsprojekt och allting kan inte bli av.
Men om skulle du då säga så här att är det något unikt att vindkraftverk får, om nu kallar det subventioner, ser du det också andra branscher? Eller det är ett nödvändigt instrument när man börjar nya projekt i ett initialt skede?
Alltså det är ju en energiomställning vi pratar om. Gå från någonting till någonting annat. Gå från ett fossilt system. Gå från någonting där vi har mycket kärnkraft till att minska det möjligen. Och under en övergångsperiod så har man ett system som gör det möjligt att locka investerare till detta. Sammantaget så gör detta det billigare för konsumenten. Även om vi som producenter får del av elcertifikaten så är det bekostar ju samhället och den kostnaden är egentligen väldigt låg. För att det vi gör är ju samtidigt då som man betalar elcertifikaten så tillför man ny elproduktion i nätet. Och med mer produktion i nätet men med samma förbrukning så sjunker ju elpriset. Så att det samhällsekonomiska nyttan av det här i den delen är stor. Och sen har man moms på det här så staten har ju inte det över sin budget och kan tjäna lite pengar på det. Så att det samhällsekonomiskt är det positivt. Och det är precis som, jag menar, flyget. Flygskatten är inte speciellt hög utan det är bränslet
som... Den är
som,
noll.
Ja, det kanske till och med så pass. Och jag menar, skulle det beskattas på samma sätt som annat bränsle så skulle vi kanske inte flyga lika mycket. Det är samma sak med det stöd som kärnkraften har i form av statliga garantier och annat. Så att,
du menar statliga garantier för att kärnkraftsverken behöver inte betala sin försäkringspremie, istället har man en statlig garanti om det händer en olycka?
Ja, precis. För det faller på ett haveri. Och det är klart att man får ju vara rättvis när man säger att man har en subvention.
Det finns andra hjälpmedel, andra energiproducerande sektorer i samhället, så
ja,
kan man säga.
Absolut.
Om vi nu vänder då lite på kakan och nu tar vi det här och försvarar vindkraftsindustrin. Men för trovärdighetens skull, ser du några negativa sidor med vindkraftsverk?
Ja, alltså all energiproduktion, det är energiproduktionen vi pratar om och all det har ju någon typ av påverkan. Annars hade vi inte haft en sån miljöprövning man har där myndigheterna går igenom projektet och bedömer de här påverkan som man har. Och naturligtvis har över så att säga, skuggar den negativa påverkan, de positiva effekterna, så får man ju inte sina tillstånd. Så att det är klart att de här vindkraftverken, de bullrar och ställer man dem på fel plats så kan det naturligtvis vara störande för de som bor runt. Så det är en väldigt viktig parameter i vår planeringsarbete att ta de platser som är lämpliga för vindkraft. Djurliv kan påverkas negativt om man väljer fel platser. Så undersökningar på till exempel hur fåglar rör sig i området, var de häckar och allting, det påverkar vår planering också. Mm. Så att det är... Felplacerade på vindkraftprojekt är naturligtvis inte bra. Det är inte bra för någon. Inte för oss. Och så.
Då går jag över till nästa område då. Det är ju ganska självklart att det måste blåsa för att få ett vindkraftverk att snurra. Både propellerbladen och ekonomiskt. Kan man säga så, om vi tittar på Sverige. Kan man säga att det finns delar av Sverige som är mer blåsiga, eller är det hela tiden över hela Sverige lokala förhållanden som styr vad man kan placera? Om vi bortser från de här miljökonsekvenserna, bara titta på blåsten.
Mm. Jo, vissa platser är blåsigare än andra. Alltså, kustremsor är ju generellt sett blåsigare. Så längs kusterna är bra stora slättområden där vinden rör sig fritt. Höjd, framförallt kustlägen, och att man är högre än omgivande terräng, alltså på små kullar och kanske berg, så att man kommer upp över omgivande terräng. Det är viktigt för vinden och sen är det väldigt mycket lokala förutsättningar som du
går. Så man kan säga att det går i princip att bygga vindkraftverk ekonomiskt över hela Sverige. Det är inte vissa delar. Nej. Som måste... Sen naturligtvis, det är de lokala förhållandena. Om det är högt eller slätt, det kan det vara lite överallt.
Ja,
man kan säga att hela Sverige kan ha vindkraftverk. Det är ingen vindkraftsöken i något speciellt område.
Nej, det är den faktiskt inte. Utan Sverige har ju goda förutsättningar egentligen. Unikt goda.
Man ser ju ibland att man går ut i media och tar om, nu har man byggt ut i vatten. Och för mig då, lekman, jag, vatten måste ju vara rätt bra, för där finns ju inga störande, så, ingen störande omgivning för vinden. Varför bygger man inte alla? Varför är det mest på land man bygger då?
Kostnaden att bygga på land är ju lägre. Risken är så mycket större till havs än att göra det på land. Och bara en sån sak som att sen kunna serva maskinerna. Är det då dåligt väder, du ska ta det ut där med helikopter eller båt, och kan bara göra det under vissa perioder på året. Så det är klart att det påverkar kalkylen och avkastningen egentligen.
Men på ett teoretiskt plan så skulle, om vi bortser från den här problematiken att underhålla och sådana saker, så det är bra vind där ute.
Absolut, de förutsätter, precis som du säger, helt rätt. Det är ju,
men det finns en verklighet också.
Ja, någon ska ju betala för det.
Ja. Om vi pratar om det här med att blåsa, vad är ute efter det? Så man kan ju bygga det här vindkraftverket och sen om det blåste optimalt, alltså rätt vindstyrka dygnet runt, då skulle man komma upp till något teoretiskt 100%, att ja, det här var vindkraft kan göra. Vad är verkligheten där då? Alltså, om vi nu kallar det någon slags verkningsgrad, det blåser ojämnt och ibland kanske blåser till och med lite för mycket och ibland lite för lite och olika årstider och så här. Från det teoretiska optimala värdet, vad får man ut av en vindsnurra?
Det beror ju på platsen som vi precis nyss var på och pratade om, men någonstans mellan 25-40% av årets timmar så kan man säga att vindkraftverket snurrar på max effekt, så skulle man kunna säga. Så att 25-40% verkningsgrad, om, ja, om det är rätt uttryckt.
Ja. Om vi då jämför med det här du var inne på, vattenkraft, då förstår jag ju så här, skillnaden mellan vattenkraft och vindkraft är ju att jag bygger en damm och så släpper jag på så mycket vatten jag behöver för den konsumtion som är. Men så kan ju inte vindkraft, vi kan ju inte liksom bygga en damm för blåsten, utan vi får ju ta vara på den blås som finns. Hur, alltså, då ska ni, säg att det blåser bra en dag, då ska ni in på nätet och få in vindkraften där på nätet, så att inte den här vindenergin går till spillo. Stänger man luckorna då där uppe på vattenkraftverket, eller hur reglerar man det där?
Ja, det kan man säga att man gör. Hela Sverige hänger ihop i ett elnät, så det handlar ju om en fysisk koppling egentligen i elnätet, och vi hänger sedan ihop med Norge och vi hänger ihop med Tyskland och vi hänger ihop med Finland och Polen och så vidare. Och det gör ju att när man har det som man reglerar egentligen, är viktigt att man har konsumtion och förbrukning, alltså konsumtion och produktion ska vara lika i varje givet tillfälle. Annars så blir nätet ostabilt och det är inte bra helt enkelt. Och det reglerar man genom att reglera produktionskällor, och i första hand reglerar man ju vattenkraften. Så det är därför som man har en sån stor fördel i Sverige och Norge, att dels sitter vi ihop så väl så att man kan snabbt överföra mellan olika länder. Och man kan dessutom reglera genom att anpassa vattenkraften till läget. Och det gör man ju hela tiden så att man håller en stabilitet.
Men då kan man också säga, eller det som flög in i mitt huvud då, det vill säga man har ett system och så här, vi som är elingenjör, alltså inte jag utan andra, men vad jag förstått från dem, så ger ju egentligen det här elenergin, det är ju liksom elektroner som åker genom de här kopparledningarna. Så att om jag går och köper nu så här grön el eller miljövänlig el jämfört då med kärnkraftsel, om man nu tycker det inte är bra, jag har inga värdering om det, men i alla fall, det betyder att jag får ju inte mina elektroner eftersom allt det här hänger ihop. Det är bara att jag då tillser att i det här hela elsystemet, hela den här stora gemensamma kakan av elförsörjning, där finns det lite gröna elektroner och några mindre gröna elektroner. Så jag kan bara hjälpa till att hela systemet blir lite grön. Det är inte jag personligen som får rätt elektroner till mig.
Nej, det är precis så det funkar.
Ja.
Utan du trycker ju undan någon annan smutsigare energikälla som har högre kostnad att producera än vad då vindkraften har. För den vill man ju alltid ska snurra, eftersom de rörliga kostnaderna för att driva ett vindkraftverk är väldigt låga. Eftersom man har till exempel ingen kostnad för bränslet. som om man har en kolkraftanläggning eller oljeanläggning, då måste du betala för oljan eller kolet, men vinden är ju faktiskt gratis. Så att i den delen, när det blåser, så vill du köra din vindkraftanläggning, för dina rörliga kostnader är så låga. Och det betyder ju per automatik att du trycker undan annat, eftersom konsumtion och förbrukning måste vara samma.
Så det fanns något gott med det i alla fall, att även om inte jag får de gröna. En annan sak om miljöfrågor, så dyker det ibland upp hur saker och ting produceras och hur det destrueras, eller när man tar hand om det efter dess ekonomiska livslängd. Alltså nu är vindkraftverket slut. Alltså vinden är ju ren och så då tycker man det här är miljövänligt. Men hur ren är produktionen respektive omhändertagandet av en miljösnurra?
Det är ju hårt reglerat. Jag menar, det är en maskin, ett vindkraftverk, ståltorn och massa stål och metall och koppar och plast och så vidare. Och det är klart att det regleras hårt vid tillverkningen av dem. När det sen gäller demonteringen av vindkraftverket, så precis som jag var inne på innan, så regleras ju villkor hur man ska hantera buller och naturliv och så, och det regleras även i sina tillstånden man får hur man ska demontera anläggningen, att man ska ta tillvara på plaster till exempel och återvinna dem, att man återvinner metallen. Och nu har jag tyvärr ingen siffra där vi sitter, men det är endast en väldigt liten del av den totala anläggningen som sen går på deponi, utan väldigt mycket kan man återanvända i andra sammanhang.
Så du har inte, om Janne Josefsson skulle komma, så har du inte speciellt dåligt samvete om omhändertagandet av det gamla vindkraftverket eller produktionsmetoden?
Nej, det har jag inte. Mm. Jag känner mig...
Nu kommer en obildad man fråga här. Vi har ju pratat om terawattimmar och när jag får min elräkning så pratar de om kilowattimmar. Alltså, vad är en watt? Alltså en kilowatt, och vad är en kilowattimme för någonting? Vad var det för skillnad på det?
Ja.
Och terra och kilo, det är bara storlek, vad jag förstår, olika. Som vi säger megabyte och kilobyte på datorn, så har vi. Ja.
Det är precis bara en storleksskillnad i den delen.
Ja.
Watt, det är ju måttet på energi, kan man säga. Man kan ju mäta en bil i hästkrafter, och det kan ju man ju göra om. Hästkrafter är ju ett mått på kraften, och det kan man göra om till watt också, eller då kilowatt. Det har du säkert sett på ditt regbevis på bilen, att det står hästkrafter, och så inom parentes så tror jag att det står kilowatt.
Alltså, jag är teknisk idiot, så att jag har inte sett det någon papper.
Nej, men det är den momentana, alltså den effekt du kan få ut ur bilen så när du gasar, så att säga. Men sen när du kör bilen, då förbrukar du den här motorn energi. Alltså, den förbrukar energin som bensinen kommer från bensinen. Ja. Precis, och på motsvarande sätt är det med ett vindkraftverk. Man har en motor i vindkraftverket.
Som är på visst antal hästkrafter.
Exakt. Och den här motorn förbrukar ju alltså inte någonting, utan den tillverkar istället el. Och beroende på hur länge den snurrar, så har den tillverkat ett visst antal enheter watt då, eller kilowatt eller megawatt, beroende på hur mycket det är. Så att det är måttet på energi. Så alltså effekten, alltså kilowatt, hästkrafter,
styrkan
gånger tiden man utövar den där
styrkan
är alltså måttet på energi.
Man kan ju säga då så här att jämfört med, vi har x antal vindkraftverk stående, med den här effekten, det är ungefär som att säga ett antal bilar med rejäla motorer som har så här många hästkrafter. Och då pratar man om hur många watt eller hästkrafter som finns ute på marknaden.
Ja.
Och sen hur mycket de gör, i ditt fall då, så producerar de någonting,
ja,
energi som heter då kilowattimmar. Bilen använder upp energi, då ett visst antal kilowattimmar förbrukar den, fast vi pratar lite bensin.
Precis.
För att den ska, ja, och ju längre den håller på och åker bilen, ju mer kilowattimmar förbrukas.
Jajamän.
Okej. Okay. Jag hoppas det var till någon glädje för någon. Jag har i alla fall äntligen fått ett svar på det här. Lite då i den obildade eller naiva delen av den här stunden då, så brukar ju barn fråga lite så här, varför är det på detta viset då? Så, varför är månen gul? Så här, då tänkte jag, i vårt fall då, så pratar vi om vindkraftverk, och då säger jag som barn så här, varifrån kommer vinden? Varifrån kommer blåsten? Kan blåsten ta slut?
Ja, Ja, det var en bra fråga. Jag är inte meteorolog, men min uppfattning, det jag har fått lära mig, om jag minns rätt där i vart fall, att det kommer att väderförändringar, alltså kallt och varmt väder skapar en orolighet i himlen kan man säga, och det skapar då vindar.
Så det är temperaturskillnader kan man säga.
Ja, ja, precis.
Och då flyttas luftmassan från det ena hållet. Kan det vara så här, man säger värme utvidgar, och då måste det ta vägen någonstans när det blir luften lite. Vi spekulerar i det.
Snillen spekulerar.
Ja.
Men jag någonting har i vart fall att göra med temperaturskillnader i luften.
Ja. Vi måste låta lite bestämda nu så att barnen tror på oss. Så ja. Att vi ser, det är temperaturskillnader.
Ja,
så får de googla på det om de inte tror oss.
Precis.
Så säger vi så länge.
Det låter klokt.
Nu här på slutet så skulle jag vilja bara att du hjälper mig med sant eller falskt. Du får utveckla det lite mer. Men jag har ju hört lite så här fördomar om vindkraftverk. Och en av dem, den är faktiskt så här. Att det går åt mer energi att få en vindsnurra, vindkraftverk på plats, alltså göra den och så, montera den, än den el, den, eller energiel den någonsin kommer att producera under sin livslängd. Vad har du att säga om det?
Det är falskt, det är jag direkt. Och en grundläggande förklaring till det är ju att om det hade varit så att det hade kostat mer energi, energi kostar pengar, det vet vi alla. Om det hade gått åt mer energi, då hade den kostat mer än vad den hade tjänat. Då hade man inte byggt den. Så att det är liksom en grundläggande fråga.
Finns det någon siffra på så här, det tar ett år, alltså om vi säger, det går ju naturligtvis att räkna hur mycket energi det går åt för att skapa de här olika elementen som vindkraftverket består av. Då har man sagt, då går det åt x antal kilowattimmar. Hur lång tid tar det att hämta hem de här kilowattimmarna?
I och med att vindkraftverken blir effektivare, så någonstans mellan 6 månader och 12 månader så har man tjänat tillbaka den.
Och livslängden på ett vindkraftverk, det är 20-30 år eller?
Precis.
Så då var det falskt där då. Du sa själv tidigare så här, vindkraft bullrar. Jag har varit och besökt ett vindkraftverk på Öland. Och det sa lite swish. Det är inte bullrade. Men det kanske var undantaget det där. Vindkraftverket på Öland. Det var 6 stycken såna här snurror som stod. Och det var lite swish.
Buller är ju, definieras ju som oönskat ljud. Och det behöver alltså inte... Så att ett vindkraftverk som låter när man inte vill det ska låta, då är väl det enligt definitionen buller. Så visst, det kan väl ha en liten felaktig mening. Vindkraftverk skapar ju ljud. Man kan säga ungefär som ett modernt kylskåp. Det är liksom riktlinjen för hur mycket det får bullra. Det får bullra 40 decibel, vilket inte kanske säger så mycket. Men det är ett väldigt strikt krav. Och jämfört med många omkringliggande länder så är det ganska strikt i Sverige.
Men för att vi ska kunna då få en bild av, om du säger ett kylskåp, det skulle ju ingen säga bullrar. Men om vi tar då trafiken här i Stockholm, vad säger vi för decibel om det då? Alltså den här bakgrunden, vi går inte att lyssna på en enskild motor, men det låter hela tiden om trafiken lite grann. Är det mer eller mindre?
Det är min uppfattning att det är mycket mer.
Biltrafiken är mycket mer?
Mycket mer buller från biltrafiken, vägar och
motorvägar. Så om jag går på en trottoar, då har jag mer ljud i örat än om jag står, säger vi, 50-100 meter från ett vindkraftverk som snurrar med normal hastighet?
Ja, generellt så är det så. Vägtrafiken tillåts betydligt mycket högre bullar än vad vindkraften gör.
Okej. En annan sån här påstående, det är att rotorbladen dödar fåglar. Hur många fåglar dör?
Det är ju väldigt lite problem med detta. Fåglar flyger in i hus och...
Vad är fönsterrutor jag upplevt?
Ja, fönsterrutor och dödas av kraftledningar av katter. Och X2000 mellan Göteborg och Stockholm har ihjäl några fåglar varje resa, så att... Ganska många dessutom, så att det är en bråkdel av de fåglar som faktiskt förolyckas som görs på grund av vindkraften. Och jag har väl ingen exakt siffra på det här, och jag upplever att de projekt som vi driver har väldigt lite problem med
kan man, om man jämför alla de här andra faktorerna du själv drog upp nu, så är andelen som träffas av ett rotorblad är, kan jag säga, försumbart. Ja, det är ett antal, men jämfört så är det försumbart.
Ja, det är min uppfattning. Och den andra delen, anledningen till att jag vågar säga så också, är ju att detta är ju någonting som myndigheterna kontrollerar väldigt noggrant. Vi gör ju studier, alla gör det, det är inte bara vårt bolag naturligtvis, de som etablerar vindkraft. Det krävs väldigt mycket för att få etablera vindkraft. Man gör noggranna studier där ornitologer ser till att kontrollera aktiviteten hos fåglar, var de häckar, hur de flyger, var de sträckflyger och så vidare. Och beroende på de här utredningarna så blir man ju också ålagd med att man får flytta verk eller man får stryka verk om det är problem, eller att allting är okej. Så att generellt sett så tar man hänsyn till detta redan under planeringsstadiet.
En sista sån här då, som vi ska rätta ut frågetecknet kring, det är att jag har hört att, eller folk i min omgivning har påstått att det bildas is på rotobladen när det är kallt, och de där, om det då börjar blåsa upp ordentligt, så kommer de där isklumparna att lossna från rotobladen och träffa folk i huvudet. Har du hört talas om något olycksfall med isklumpar i huvudet från rotorblad?
Nej, det har jag inte gjort. Och den fördel som vi har just i denna del är ju att teknikutveckling går framåt. Och det man nu gör i de platser där man har kallare klimat och där man bedömer att det finns en risk att man har isbeläggning på vingarna. Och det har ju också en ekonomisk fråga, för att när vindkraftverken har is på vingarna så producerar de sämre el, de kanske till och med stoppar på grund av obalanser. Och numera så har man alltså uppvärmning av bladen på de platser där man bedömer att det är nödvändigt, där man antingen värmer upp dem med luft eller så har man motsvarande, man kan säga, en bakrutan på en bil. Så att när de känner av när det är förhållanden som då det kan bildas is, och så ser man till att avvisa bladen eller värma upp dem. Så att det är ett problem som väl hör historien till egentligen.
Men alltså man kan säga, primärt värmer man upp rotobladen för att få bättre effektivitet, bättre,
ja, ekonomiskt.
Det handlar inte om att man har fått polisen på sig, nu har man mördat några människor för att de har fått isklumpar i huvudet.
Nej, jag svarar väl lite fel på din fråga där egentligen. Nej, precis, det är av rent ekonomiska skäl. Skälet att den skulle kasta iväg is och skada människor är försumbar.
Har vi nu, för nu har vi börjat närma oss vår halvtimme, har vi gått igenom det du känner att du vill ha sagt om vindkraft, eller finns någonting du vill tillägga?
Nej, jag tyckte du hade ganska mycket frågor faktiskt. Och det känns väl ganska bra det här.
Då tackar dig Hans Christian, och så får jag lycka till med branscharbetet då.
Ja, stort tack för att jag fick komma.
Hörs en annan dag.
Ja, hej.
Hej.